Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Alltså det går inte att ta bort det faktum att 13 människor dog i explosionen. Det är ju för alltid en sorg för BP. Man måste kunna förvänta sig att ens familjemedlemmar som jobbar på BP kommer hem på kvällen när de har varit på jobbet. Det är naturligtvis en tragik. Men samtidigt så blev det en väldig samling i företaget. Företaget kom ju på något ändå ganska oväntat sätt starkare ur det här än vad vi gick in i, det måste jag säga.
Hej och välkomna till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson och veckans gäst är Carl-Henrik Svanberg. Efter 4 år som preses eller ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, är det dags för Carl-Henrik att lämna över uppdraget till Marcus Wallenberg. Norrbottningen Carl-Henrik Svanberg har som sagt en imponerande karriär som startade med en civilingenjörsutbildning som tog honom till ledande uppdrag inom svenska industriklenoder som ABB, Assa Abloy, Ericsson och Volvo. Ny Teknik träffar Carl-Henrik i Sjögrensbiblioteket på IVA på Grev Turegatan i Stockholm. Det här blir ett samtal om IVAs roll och makt i Sverige, vad han som näringslivsexpert tagit med sig in i en akademisk organisation och vad han har lärt sig under åren som företagsledare. Om varför han och hans fru investerar i startups och varför startups är så otroligt spännande och viktiga för svensk samhällsutveckling. Och givetvis hinner vi med en tillbakablick och hur det var att ta över som vd på Ericsson och synen på dagens Ericsson. Ja, det här och mycket, mycket mer kommer vi prata om. Nu är det dags att hälsa Carl-Henrik Svanberg välkommen till Ny Tekniks podcast. Ja, men Carl-Henrik, hur sammanfattar du den här perioden då som preses på IVA som inleddes i början på 2018 och nu är på väg att avslutas här?
Ja, vi lever ju en väldigt föränderlig tid. Vi har en digitalisering som man kan kalla en digital industriell revolution. Vi har en grön omställning, vi har geopolitiska omställningar i världen. Det där gör att förutsättningarna för Sverige påverkas och ändras rätt så radikalt. Och det var nog en av de saker som jag pratade mest om i början. Att vi måste lyfta blicken, vi måste se hur förändringarna går till i omvärlden. Så att vi förstår i vilken omständighet som Sverige är med och konkurrerar. Det har ju kommit att genomsyra en hel del av det arbetet som IVA gör. Så att det tror jag det behöver vi se frukter av och det är spännande att se. Mm.
Vilken makt har IVA och vilken makt bör IVA ha enligt dig?
Alltså makt är inget man får per definition, utan det är någonting man förtjänar, speciellt om man är en akademi. Vi har en bas i våra i de djupa tekniska kunskaperna och ekonomiska kunskaperna som våra medlemmar och som våra ledamöter har. Det sättet vi resonerar på försöker vi alltid se till att det är faktabaserat. Vi är inte en åsiktsmaskineri. Och därför i takt med att vi har tagit oss an frågor som elförsörjning, skogsnäringen, vad du vill, som är stora projekt som har ett framtidens goda stad. Man lyssnar på IVA därför att det är faktabaserat och det är meningsfullt.
Du är ju själv utbildad ingenjör.
Ja.
Hur kommer det sig att du valde att gå den här vägen, eller valde den vägen?
Just att bli ingenjör?
Ja.
Ja, det var egentligen lite speciellt. Jag hade tänkt att bli gymnasielärare i matte och fysik. Men då var det någon som sa till mig, men du kan ju gå på teknisk och bli lärare där också. Och jag kom ju upp från Norrbotten, jag visste ju nästan inte vad ett företag var. Jag tänkte, det var väl ingen dum idé. Så började jag på teknisk och så läste jag teknisk fysik där. Och jag tyckte det var kul och det ena ledde till det andra. Och jag har ju aldrig ångrat att jag blev ingenjör.
Du, som sagt, du är ju född och uppvuxen i norr.
Ja.
Och vad tycker du då? Liksom, vad är din reaktion på den så kallade Norrlandsboomen här? När företag som Northvolt, LKAB, vi har H2 Green Steel, SSAB som satsar på väldigt ny, modern, det är batteriteknik, det är vätgasutveckling, det är fossilfritt stål. Vad innebär det här? Vad känner du?
Ja, för det första som gammal norrbottning så känner jag ju enorm glädje att den här boomen har kommit. Sen har den ju kommit därför att vi behöver elkraft och det finns gott om elkraft där uppe. Och det var ju säkert för, man hade sett det här från 10, 20, 30 år sedan, ganska otippat att det skulle hända. Det är ju fantastiskt roligt att följa den delen. Men det jag tycker man ska ta med sig ur det där, och som är en hjärtefråga för IVA, det är elförsörjningen. Alltså vi måste få ordning på elförsörjningen. Om jag tittar till exempel på Volvo som jag är ordförande i, lastbilssidan av Volvo. Så vi har ju en strategi nu för att ta oss till Parismålet. Och det innebär att vi ska leverera enbart fossilfri transport från 2040. Då ska vi vara halvvägs 2030. Det är bara 9 år kvar. 2030 kommer varannan bil som levereras från Volvo att vara eldriven. Då måste det ju finnas el i kabeln, måste ha el i kontakten när man kopplar in och ska ladda. Och det krävs ju politiska beslut för det här. Så att jag tycker någonstans så Norrlandsboomen visar också på den otroliga vikten att Sverige får ordning på elförsörjningen.
Är du orolig här när det gäller svensk elförsörjning?
Jag är inte orolig, men jag bara konstaterar att det är ett antal kritiska beslut om infrastruktur som måste fattas. Och fattas inte de besluten i tid, då kan det komma att bli kostsamt för Sverige och vi kan komma efter.
En annan utmaning för de här Norrlands etableringarna är ju rekrytering. Det är ungefär 25 000 nya jobb som ska skapas, sägs det. Och vi hade en artikel här i veckan där det gick ut på att helt enkelt att det är lättare att hitta kompetens utanför Sverige än i Sverige för att fylla de här jobben. Är det här ett bekymmer för Ingenjörssverige att man inte hittar kompetens här?
Ja, det är ju ett bekymmer generellt i västvärlden. Om du tittar på när jag växte upp i Norrbotten och Västerbotten, när man såg nu byggdes Sandöbron, nu kom tv-stationen, tv-masten, nu byggde vi dammen. Det byggde saker som var påtagliga och intresset för att då bli ingenjör var ju stort. Och ser man till länder som i Asien och Kina så är ju mycket högre andel som blir ingenjörer, för man ser hur spännande det kan bli att vara ingenjör. Det har inte riktigt varit så på senare år i västvärlden. Infrastrukturen är utbyggd och så vidare. Så att jag har haft ett mindre intresse för att bli ingenjör och det är ett bekymmer eftersom ingenjör är en sån otroligt viktig del i samhället. Nu kommer det ju igen med hela det digitala och allting vi ser, så att nu är det säkert på ökar det säkert.
Men spelar det någon roll om ingenjörerna kommer från vår egen akademi eller om vi hämtar dem från andra länder som Kina och Indien och USA eller vad det nu kan vara?
Ja, så när vi på 50-talet så åkte vi till Italien och försökte locka italienska industriarbetare till Sverige. Och så. Det är klart att det är ett sätt när man inte har egen försörjning, men Men visst är det ett, lite trist och lite onödigt med tanke på otroligt spännande det att vara ingenjör. Att vi inte har lyckats locka fler till ingenjörsyrket. Men jag tror det är på väg att förbättras.
Har du fått en ökad insyn liksom i svensk innovationsklimat? Hur vi står oss jämfört med andra i Kina, USA, övriga Europa under din tid som preses på IVA?
Alltså jag tror att vi är hyggligt snabba till omställning. Och jag tror det har lite att göra med det här som vi sa, att vi kommer nära varandra, vi kan ställa om olika system kanske snabbare. Men det är nog ingen tvekan om, alltså man tittar man idag så är ju på entreprenörskapet till exempel, det leds ju för många tänker på Silicon Valley i USA eller Shenzhen i Kina. Men det är riktigt drag i Sverige idag, nu börjar det gå fort. Och nu börjar det också hända lite grann mera. Det här verkar hända mest i norra Europa, så kommer det lite senare i södra. Men entreprenörskapet växer fram. Här i Sverige är det helt imponerande.
Är det några speciella bolag som du liksom är extra imponerad av vid sidan av Volvo och andra stora bolag?
Ja, men om du tittar på... Jag kan ju börja med att bara titta på det enkla faktumet att jag och min hustru, vi har 6 barn, 3 stycken barn var, och alla 6 jobbar i relativt nystartade bolag. En del kan ha varit igång i 5-6 år, men det nya lockar idag, det är dit ungdomar vill gå. Sen jag är ju fascinerad över många, det kan vara Spotify eller det kan vara Klarna eller det finns ju hur många som helst idag, så det är en spännande tid.
Men om man tittar på ditt CV så är det ju uteslutande, så har du uteslutande nästan varit aktiv inom stora bolag. Det har varit ABB, det är Securitas, Assa Abloy, det är Ericsson, Volvo då. Hur kommer det sig att du drogs in i den här verksamheten, eller i den här delen av näringslivet?
Det är väl naturligt. Jag tror det kommer tillbaka till det som jag sa förut om den väldiga omställning som samhället nu går igenom. Jag kommer ihåg när vår professor frågade 1975 eller så där i någon föreläsning, frågade hur många av er 200 tänker starta ett bolag. Det var väl kanske 5. Hur skulle man starta ett bolag? Vad ska man göra då? Hitta på ett nytt gångjärn? Alltså sen när den här digitala utvecklingen kommit så är det sådana möjligheter att starta olika. Jag tror att jag hade mycket väl kunnat bli entreprenör om jag hade levt i den här tiden.
Och nu titta då, du ser att dina barn eller era barn då är ju etablerade eller arbetar i startups. Kan du ge dem några råd i näringslivet eller näringslivsråd till dem, eller håller du undan?
Ja, jag tror det viktigaste var väl att de inte lyssnade på mig när jag sa att de skulle börja stora traditionella bolag. De valde att hitta en egen väg fram, och det var väl ingen dum idé.
Och vilken har varit din främsta drivkraft då för att ta dig dit där du är idag?
För mig har det handlat om den stora tillfredsställelsen när man kommer samman människor och åstadkommer saker. När man kan samlas oavsett om det är 550, 500 eller 5000 eller 50 000. När man kommer samman, sätter målsättningar, driver en organisation så man får så lite energiförluster som möjligt, alla går hyggligt åt samma håll. Det är ju en väldig tillfredsställelse där.
Mm. Jag kommer ihåg när du var vd på Assa Abloy och så skulle du då ersätta Kurt Hellström på Ericsson. Mm. Många blev förvånade över att de valde dig, att du fick det här uppdraget och vända. Ericsson var ju i kris då. Mm. Vad tänkte du själv när du tog det an uppdraget?
Det börjar bli ett tag sedan nu, men jag vet att jag tänkte, alltså det är, telekommunikation är en viktig del i samhället, det är nervsystemet i samhället, det måste finnas, det är avgörande för landets framtid eller för världens framtid. Ericsson hade en 30% världsmarknadsandel, det bygger man inte i en handvändning. Ericsson har tagit sig igenom den ena krisen efter den andra. Ericsson hade världsledande teknologi, så det grundförutsättningarna fanns ju där. Men sen hade ju hela telekombubblan kommit, och då handlade det ju mera om den svåra situationen där ju neddragningarna, det började med 110 000 människor, vi vände ju vid 47 000, det var ju en otroligt svår tid. Men det handlade ju mer om ledarskap och organisera och motivera och få företaget att komma upp i fart igen. Och det kände jag mig tryggare med.
Mm. Om du tittar på Ericsson idag och jämfört med när du lämnade bolaget, vad är de stora skillnaderna? Det har skett en enorm teknikutveckling såklart, men liksom, om vi tittar bara isolerat på Ericsson.
Ja, alltså det är ju i och med att jag flyttade till Storbritannien dessutom och blev ordförande i BP där och var där i 9 år och kom tillbaka för några år sedan, så har jag ju inte alls varit nära till Ericsson, så jag kan ju inte bedöma det. Det är ju fortsatt otroligt viktigt område i samhället, och det är en otroligt snabb teknikutveckling, och det är tuff konkurrens och kineserna har vuxit fram och allting. Så jag är ju stolt och glad när jag ser hur Ericsson fortfarande håller sin position på ett bra sätt.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend, John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi kan i alla fall konstatera att mobil användning har ju ökat dramatiskt sedan dess.
Ja, alltså det är ju fullständigt, det gick ju inte att föreställa sig. Men samtidigt, jag kommer ihåg alltså när Ericsson på 90-talet, det fanns ett förord i en årsredovisning när de beskrev hur de trodde det digitala samhället skulle utvecklas. Det är ganska rakt på sak och som det blev.
Så det var en bra spaning helt enkelt?
Ja, det är absolut.
Och nu då, sedan 2012 så är det ordförande i Volvo Group. Det är också förändrats väldigt mycket sedan 2012.
Ja.
När du kom in där så måste det varit helt andra strategier och planer på bordet jämfört med idag. Vilka är de stora skillnaderna?
Det är ju framför allt att företaget är brutet ner i olika resultatenheter, flyttat ut initiativet, kraften, ledarskapet i organisationen till de olika delarna. Och mycket mer hands-on ledarskap som nu krävs i den omställning som är. Det är ju en klart att gå från en värld med dieselmotorer till en värld med elektriska motorer. Det är ju en teknikfråga. Men man går också från en värld där dieselmotorn är... Jag har min dieselmotor, då får aldrig komma närheten av min fabrik. Jag gör på mitt sätt och konkurrenten gör på sitt sätt. När du kommer över den elektriska världen och självstyrning och allt det här, då blir det lite mer som ett telekom. Alltså vi gör ju nu laddningsnät tillsammans med Traton och Daimler. Vi bygger Fuel Cells, ett utvecklingsbolag, ihop med Daimler. Så man blir både konkurrent och ibland samarbetspartner. Och hela den kulturella skillnaden när alla har i 100 år har hållit korten väldigt nära bröstet. Det är kulturella skillnader som man ska igenom också, inte bara teknik.
När skedde det här skiftet då, när man började liksom inse att man måste samarbeta?
Ja, det är nog inte så... Alltså det är bara ett par år sedan som det liksom på allvar började växa fram. Förut har vi... Den stora frågan för oss kom nog egentligen, och det tror jag många dina läsare och andra kommer ihåg, våran kapitaldag för ett år sedan. Och det var naturligtvis förberett sedan något år, så det är kanske ett par år sedan som de tankarna började komma. Men det var då vi kom till det här, att vi kom från en position där vi sa, ja men vi har också en elektrisk buss eller vi har också en lastbil, titta på den. Till att säga okej, 2050 fossilfritt, 2040 då, eftersom bilarna ska köra 10 år, så efter 2040 så blir det bara elektriska bilar vi säljer. Då måste vi ha halvvägs 2030. Ja, då är det ju 8 år, 9 år. Alltså Lehman Brothers-kraschen är ju 12 år sedan. Det känns ju som igår. Så att plötsligt blev det bråttom. Och det tror jag var den stora acceleratorn, när man bara känner att nu ska vi fram här.
Förutom elektrifieringen så är ju som hållbarhetsfrågan väldigt tydlig. Och man ser hur svenska industribolag, inte minst då Volvo, kommunicerar det här på ett helt annat sätt. Det har ju sett en stor förändring de sista 2 åren. Helt plötsligt är det man lyfter fram.
Ja.
Och varför har det blivit så här? Är det liksom bara för att man måste göra det, eller är det riktigt?
Jag tror att vi har passerat lite av en någon slags brytpunkt, eller man kan säga, för att om du tittar nu hur det gick till i Glasgow på COP 26 där. Det var ju tydligt, jag var inte där, men jag bara följde det noga. Martin Lundstedt, våran VD, var ju där och naturligtvis med många andra, men och man kunde följa det på nätet, men det blev väldigt tydligt att nu är det närmast business som drar. Om du går tillbaka till Rio-konferensen i början på 90-talet, så har politiker hela tiden och aktivister har drivit på, och så har business kommit lite grann med. Ibland motvilligt och ibland mindre så. Men alltså nu driver politik, nu driver företagen. Och det beror ju inte på att företagen är särskilt, vad ska man säga, godhjärtad eller vad man ska säga, utan det drivs ju av det faktumet att det är där framtiden ligger. Och vi är på kritiska linjen för utvecklingen. Om inte vi tar fram elektriska bilar i stor skala nu, då hinner inte vi fram i tid för Parismålet. Och dessutom så går nu alla, så det är där framtiden ligger. Nu kommer det inte vara heller en bra affärsidé att komma sent in i matchen.
Nej, en sak som jag upplever är att många företagsledare som har verksamheter i Kina, affärer i Kina, har väldigt svårt eller jobbigt att svara på frågor kring Kina och hur man ska hantera Kinas, den utvecklingen som pågår där. Varför är det så svårt?
Det är hela Kina-problematiken är naturligtvis komplicerad, som i grunden ju hänger samman med att ska vi ha handelsrelationer, så måste det finnas rimliga, vi måste vara överens om spelreglerna. Det måste vara samma förutsättningar. Och det gäller alla WTO-regler och WTO-regler och allting. Och det vill ju alla driva det mot. Sen tror jag att det är nog en vanligare uppfattning i affärslivet att det inte finns en stor entusiasm för att isolera Kina. Kina är på väg att bli världens största land, då måste man fundera på vem isolerar egentligen vem. Idag är 60% av 5G-marknaden i Kina, så att det, alltså det är nog, jag tror ju själv att en bättre idé är att vara väldigt tydlig på vad man, vad vi tycker ska gälla för spelregler, och så driva det gemensamt dit i västvärldens länder emellan.
När du blev ordförande för BP då 2010, så hamnade du liksom väldigt snabbt i en kris med en stor oljeläcka i Mexikanska golfen. Hur var den här liksom första tiden på insidan? Vad var det som hände?
Det var ju en, det var naturligtvis en dramatisk tid. Och den sammanföll dessutom med att det hade just varit ett presidentskifte, och nya presidenten Barack Obama, det hade inte, han hade inte lyckats få igenom sin första stora reform, vilket var hälsoreformen. Så kom den andra reformen, så kom den energireformen. Han hade just öppnat upp för mera borrning och så vidare. Så att, att det är klart att administrationen hamnade i kläm på grund av det här. Det var ju en, naturligtvis en besvärlig olycka. Och vi sa ju från början att vi kommer att ta vårt ansvar för det här. Det finns, vi kommer inte backa på något sätt. Och vi satt ju in väldiga resurser och allting. Och både rensade upp och hjälpte de som var drabbade och tätade hålet och så vidare. Men det var också helt nödvändigt att få till en uppgörelse med administrationen. Och vad är det som hände där i juni 2010. Det var ett viktigt ögonblick.
Och du fick ett möte med Barack Obama helt enkelt?
Ja, vi hade jobbat länge på att få till det mötet, för att det kändes inte rimligt att både varit med om att skapa sig så att den här olyckan, och så samtidigt inte ha en gemensam uppfattning och strategi framåt med den amerikanska regeringen. Så att vi fick ju till det mötet, och det blev bra, det blev framgångsrikt.
Vad lärde du dig som dramatisk första tid på det ordförandeskapet? Vad lärde du av det?
Ja, det var naturligtvis en svår tid därför att man kommer, man kan byta i sitt hemland, så kan man byta bransch. Man kan också vara i samma bransch och gå till ett annat land, men att byta både land och bransch samtidigt är naturligtvis ett stort steg. Då gäller det verkligen att fokusera på frågan, och man på något sätt måste försöka stänga ut allt brus som kommer. Jag tror det skrevs 40 000 artiklar om dagen eller någonting om den här olyckan i början. Men det gäller att hålla bort bruset i media och annat och fokusera på frågan. Vi måste stänga läckan. Vi måste se till att städa upp. Vi måste se till att kompensera de som har blivit drabbade. Och sen naturligtvis hela tiden vara säkra på att du har aktieägarna så informerade som det bara går. Och så hålla ihop styrelsen. Men samtidigt måste jag säga att det blev en, i slutändan, alltså det går ju inte att ta bort det faktum att 13 människor dog i explosionen. Det är ju för alltid en sorg för BP. Man måste kunna förvänta sig att ens familjemedlemmar som jobbar på BP kommer hem på kvällen när de har varit på jobbet. Det är naturligtvis en tragik. Men samtidigt så blev det en väldig samling i företaget. Företaget kom ju på något ändå ganska oväntat sett starkare ur det här än vad vi gick in i det, måste jag säga.
Mm. Kan du lista dina tre främsta lärdomar när det gäller att driva sådana här stora internationella verksamheter, både när du har varit vd och styrelseordförande?
Jag tror att i alla lägen så är det viktigt att man får en kraftsamling åt vilket håll man vill. Och jag brukar säga det ibland, man måste ju ha en tydlig strategi, målsättning. Om man tänker sig att man kastar pil på en piltavla, så behöver du inte träffa tian hela tiden. Det räcker i princip om alla kastar på samma vägg, så att du inte drar åt alla håll. Men den kraft som finns i en startup, som vi pratade nyss om, med 50-100 människor eller så. Alltså det, för kan du, när du har 100 000, så är det naturligtvis en väldig kraft om du kan få en rimlig samling av de 100, än om de 1000. Än om de drar åt varsitt håll. Så en tydlig strategi är viktigt att se till att den kommuniceras så att du inte ändrar den hela tiden. Det spelar ju ingen roll om du egentligen bedriver en resebyrå eller ett stålverk eller vad du gör, va? Så är du beroende av människor. Så du måste se de här människorna och se till att få armarna runt kulturen och se till att du arbetar med kulturen så att den stödjer strategin. Finns det gamla fördomar i vi tror inte på den här grejen eller sådär. Om det är gamla fördomar spelar ingen roll hur vass strategin är, så får du inte med dig kulturen så fungerar det inte.
Så strategi, kulturen, människorna och så en till sak.
Ja, och sen det finns väl ingen väg runt att du får vara beredd att hugga i rätt hårt. Alltså.
Man måste kunna gneta helt enkelt.
Ja, du får inte vara rädd att hugga i det, så är det.
Om du skulle träffa en ung tjej eller pojke uppe i Norrbotten idag som drömmer att bli ingenjör eller stor företagsledare, vad säger du till den personen då?
Ja, det tycker jag verkar vara en utmärkt idé.
Inte gå till startups utan...
På något sätt så kan man ju säga att i vår gamla tid så var ju en startup en ovanlig sak. Men startup idag är ju samhället snart. Det är så vi driver det. Där kommer de nya företagen. Vi får inte glömma att om du går tillbaka 100 år så var ABB en startup och Ericsson en startup. Och det är ju helt fascinerande att läsa hur Lars Magnus Ericsson levererade telefoner i Ryssland och i Kina och till Dom Pedro den andra presidenten i Brasilien och byggde fabrik i Mexiko. Men företaget var ungt och man åkte omkring i segelbåtar och långbåtar. Det är helt otroligt. Alltså Sverige hade en entreprenörskraft för 100 år sedan som är alldeles otrolig om man försöker förstå när vi gick från att vara levde på ungefär Egyptens ekonomiska nivå 1850, 60, 70 och så 30, 40 år senare så kommer vi ut som en av vinnarna i industrialiseringen. Alltså vi har ju en liknande epok nu så det är klart en fascinerande tid och då är ju startup står ju för en mycket stor del av omvandlingskraften i samhället.
Men det finns mycket positivt, en positiv framtid för den här unga tjejen eller pojken. Man.
Ja, absolut. Alltså det finns ingen tid jag bättre hade levt än nu.
Jag tänkte att vi skulle avrunda med 10 snabba frågor. Det är, du får antingen eller frågor.
Okej.
Okay. Okay. Är du beredd?
Då svarar jag antingen och svarar eller.
Ja, det kan du göra om du vill. Du svarar ett av dem. Hammarby eller AIK?
Ja, då blir det nog Hammarby.
Mm, för du är ju trogen djurgårdare och sitter i...
Ja, alltså då måste ju Hammarby vara rätt.
Alperna eller Söderhavsö?
Alperna.
Tesla eller Polestar?
Jag skulle nog gå på Tesla, tror jag.
Tesla?
Jag tror det.
Mm. Stockholm eller London?
Stockholm.
Kärnkraft eller vindkraft?
Det var en svår fråga. Vindkraften är väl den ultimata lösningen som princip, men kapaciteten räcker inte och då tror jag vi måste pröva olika delar och då tror jag vi måste också titta på kärnkraften.
Ingenjör eller ekonom?
Ja, jag skulle säga en ekonomiskt lagd ingenjör.
Det är du själv, eller hur?
Ja, jag kommer i alla fall ihåg vad jag hade veckopeng när jag växte upp.
Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson?
Ja, jag skulle välja den av dem som har förmåga att samla Sverige. Vi behöver, när vi säger det här, vi ska leverera varannan lastbil, kommer att gå ut och ska landas, det behövs ström i tåten. Vi behöver ju nästan samhällskontrakt. Vi behöver ju komma till politiska beslut som kan överleva nästa val. Det får inte bli partipolitik nu när vi bygger ett nytt digitalt Sverige, ett grönt Sverige. Och därför så röstar jag på den som har den förmågan. Vilket man bara vet i efterhand, så man är inte så lätt att rösta då med.
Nej. Renklamma eller räksmörgås?
Ja, det är renklamma varje dag.
iPhone eller Android?
Ja, nu är jag ju vant med iPhone. Svårt att vänja sig av med den.
Sista då. Skjorta och slips eller polotröja?
Ja, numera skjorta utan slips tror jag.
Skjorta utan slips. Stort tack.
Tackar.
Då säger vi tack och hej till Carl-Henrik Svanberg.
Och tack till er som har lyssnat den här veckan. Ni får jättegärna klicka på prenumerera så missar ni inget avsnitt. Har ni synpunkter eller önskemål på vad vi ska ta upp här i podden så får ni jättegärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.